Det är måndagen den 9 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med oss på Ledarredaktionen. USAs och Israels krig mot Iran går in på 9:e dygnet. Vi kommer förstås fortsätta bevaka det i podden, för det sker ju minst sagt dramatiska saker varje dag. Idag ska vi inte prata så mycket om själva kriget, men vi ska prata ganska mycket om en särskild aspekt kring det som har blivit väldigt omdiskuterat. Och det gäller folkrätten. För det är ju så att det amerikansk-israeliska angreppet, enligt den expertis vi har, är ett brott mot folkrätten. Detta menar exempelvis Mark Klamberg, professor i folkrätt, som vi tidigare har hört flera gånger i podden. Om man utgår från hur folkrätten är formulerad och den praxis som växt fram kring den, så är det olagligt, sa han till TT efter anfallet förra veckan. Och Paul Wrange, också han är professor i folkrätt, han håller med. Ett solklart brott på folkrätten, menar han enligt SVT. Det här har fått andra att reagera. Folkrätten måste reformeras. Det skriver Joar Forssell och Fredrik Malm, båda riksdagsledamöter för Liberalerna, i en debattartikel i SVD. Vidare skriver de så här: att reflexmässigt hänvisa till folkrätten så som den ser ut idag är att göra den regelbaserade världsordningen björntjänst. Att inte agera mot mördare och terrorister som Ayatollah Khamenei är varken moraliskt försvarbart eller demokratiskt hållbart. Ja, vad ska man då tycka om detta? Ska folkrätten reformeras och i så fall hur? Eller är det tvärtom bra att den ser ut som den gör, och varför är det bra i så fall? Och vad lär oss det konkreta exemplet med USA, Israel och Iran om folkrättens betydelse och rimlighet? Det ska vi prata om idag, och då är jag glad att ha två gäster med mig. Just Joar Forssell, riksdagsledamot för Liberalerna. Varmt välkommen hit, Joar.
Stort tack.
Och så min kollega på Sida, Olof Ehrenkrona, diplomat och skribent. Varmt välkommen du också, Olof.
Tackar.
Ja, Joar, det är liksom du som har gått till anfall här. Vad är det i folkrätten som behöver ändras? Vad är det, om du tar den sammanfattande versionen först.
Jag tror väl att jag och Olof kanske spelar på samma lag, men med lite olika positioner. Alltså, vår artikel handlar ju egentligen om ett försvar av folkrätten, ett försvar av den regelbaserade ordningen. Men det som krävs för att försvara folkrätten, tror vi idag, är att den inte hamnar i för mycket dissonans till människors uppfattning om rätt och fel. Och det som har blivit uppenbart nu, tiden efter att Ayatollah Khamenei, den här diktatoriska terrorledaren för Iran, har blivit dödad, är att det finns ett väldigt stort tryck för att världen ska kunna göra sig av med den här typen av diktatoriska ledare, den här typen av terrorregimer, som ju faktiskt själva också begår folkrättsbrott, och att det kommer krävas reformer av folkrätten, så som det ju också har gjorts tidigare, för att folkrätten ska lira mer med vad människor uppfattar som rätt och fel.
Mm, okej, okay. Korta versionen, du ska få utveckla den mer, men Olle ska också ge sin första sammanfattande kommentar. Förstår du vad Johan menar och håller du med?
Absolut, jag förstår precis vad han menar. Och jag har stor sympati för att det borde finnas en internationell konsensus om att man har rätt att skydda en befolkning som inte skyddas av sin regim, utan kanske tvärtom förtrycks av den. Men det elementet finns inte. Utan det vi har talat om den här gången, det handlar ju om statssuveränitetsprincipen. Och den är ju förankrad i FN-stadgan. Och de två fall där man får bryta mot statssuveränitetsprincipen och anfalla ett annat land, det är när man själv blir anfallen i självförsvar, eller om det finns en resolution från FNs säkerhetsråd. Och USA gjorde ju ingenting för att skaffa sig de här möjligheterna i praktiken, utan man gick ju pang på rödbetan, så att säga. Och det är det man då diskuterar. Och jag menar kanske att man måste se det här i ett lite vidare sammanhang också, hur USA uppträder sedan ett år tillbaka. När man lämnar alla internationella organisationer av betydelse, man föraktar FN och man röstar med skurkstaterna i den ena FN-resolutionen efter den andra. Så röstar man med skurkstaterna mot Ukraina.
Okej, det finns flera spår att gå på här, men om du gör bara kort för att ta en motreplik på det, vad tänker du om vad Olle säger där?
Jag delar nog Olles syn på Trumps presidentskap och administrationen i USA. Men jag tror att folkrätten, och den har, det är ju som i alla regler, att de har brister naturligt, och det låter som att vi båda anser det, och att de också förändras över tid. Men den moraliska, liksom, den liberala etiken och moralen, den är ju universell, den förändras inte över tid på samma sätt. Och jag har funderat mycket på, hade jag själv fattat beslut om jag hade haft möjlighet till det, att precisionsbomba konferensen där Eichmann planerade för Intersen till exempel, ja, då hade jag sagt ja, det hade varit moraliskt rätt. Tycker jag att det var moraliskt rätt att sluta Ayatollah Khamenei? Ja, det tycker jag. Det verkar som att många människor håller med mig om det. Och om det är så att många människor tycker någonting som inte lirar med den lagstiftning vi har eller de regler vi har, då riskerar det att uppstå en dissonans. Och jag är rädd för att om vi drar ut linjerna här, att så att säga den demokratiska legitimiteten för folkrätten kommer att gröpas ur eller undergrävas om vi inte så att säga kan agera mot de här terrorledarna eller diktatorerna i världen.
Hur ser du på den risken, Olof, att folk helt enkelt tycker att folkrätten blir orimlig och inte stämmer med den egna moralen, så att säga? Ser du en sån risk?
Ja, absolut. Alltså man kan ju säga att både 1956, Ungernrevolten och 68 i Tjeckoslovakien så skyddades ju sovjetmaktens förtryck av Ungern och det ungerska och tjeckoslovakiska folket av en folkrätt som gjorde att NATO inte gick in, helt enkelt. Så det kan man säga. Men då måste man ju också ha i beaktande att folkrätten skyddar ju de små staterna och de medelstora staterna mot aggression från större och mäktigare stater. Kaja Kallas har ju varit mycket tydlig med det i EU-kontexten. Att statssuveränitetsprincipen som håller alla stater för jämlika, den är ju väldigt viktig att stå upp för. För inte minst för de små och medelstora staterna i världen som inte vill bli klienter till några stormakter eller supermakter.
Mm. Johan, vad tänker du om det? Att FN, eller folkrätten och så som den är, det ger ju trots allt även små och medelstora stater som exempelvis Sverige samma rätt som alla. Det är inte det tidigare spelet som det fanns liksom under Wienkongressens dagar där de stora gjorde upp över de andras huvuden. Så att säga. Det är väl ändå en fördel med så som det ser ut idag?
Ja, det är klart att det är. Och det är ju hela grunden för vårt argument igen, att vi vill ha en regelbaserad världsordning. Vi vill ha en folkrätt. Vi tror att folkrätten måste utvecklas. Och det har gjorts tidigare. Vi kanske kommer att komma in på det, men responsibility to protect har ju lagts till i folkrätten till exempel. Just för att man såg att den behövde uppdateras, reformeras om man så vill. Sen så kan jag tycka att det är lite provocerande om man så att säga lurar sig själv att de här stora staterna som Kina, Ryssland, Iran skulle följa folkrätten idag. Kina ockuperar Tibet, de begår folkmord i Xinjiang, de övar aggression mot Taiwan. Rysslands invasionskrig av Ukraina är ju bara ett i raden av flera stycken invasioner av andra länder som ju uppenbart är folkrättsbrott. Så de här länderna, de låter sig ju inte påverkas av våra regler idag. Och jag tror inte heller att en diskussion om att reformera folkrätten så att säga ökar risken. De begår redan de här brotten idag.
Mm. Det här känner vi igen. Jag tror Petra har varit inne på sidan, Olle. Jag ska bara kolla vad jag tycker om det. Att diktaturerna, förtryckarstaterna, de bryr sig inte. Det är vi demokratier som ständigt har folkrätten som så att säga en hemsko i vårt försvarskrig och när vi försöker försvara oss. Och det skapar en dissonans som dels är opraktiskt, för det försvårar våra möjligheter att faktiskt vinna kriget. Dels att folk ser detta. Vad tänker du om det?
Alltså när responsibility protect kom upp på agendan på allvar, det var ju samma med folkmordet i Rwanda när en klan hugg ner en annan med machetes. Och sen så kom det ju upp också i samband med Kosovo. Och jag minns hur Pierre Schori satt i morgonsoffan och föreslog att man skulle skicka kryssningsrobotar mot Belgrad för att skydda Kosovos befolkning då, som hotades av utrotning enligt honom då, av Milosevic. Så att det har då förekommit den här frågan. Men problemet är att Kina, Ryssland och Iran och de här, de har ju inte accepterat detta. Så att det stämmer ju inte att det är att det finns med i folkrätten på samma sätt som folkrätten i FN-stadgan och
det finns väl ett beslut från 2005 från Förenta nationen som ändå handlar om R2P på något sätt? Eller?
Ja, men det är inte i närheten av samma starka skydd som för statssuveränitetsprincipen som finns där. För det är ju de två som kolliderar. Det är ju så att FN-stadgan har ju regler om, eller där finns ju konventionen om mänskliga fri- och rättigheter, men det är ju inte så att FN-stadgan påbjuder demokrati i Kina.
Nej.
Det är ju ett problem i sammanhanget. Va? Ja.
Men om jag tar den här frågan igen då, att så att säga, diktaturerna och Putin och Xi, de skiter ändå i folkrätten. Det är bara vi demokratier som hela tiden lyfter upp att den är så viktig, och då blir den, då upplever folk som det är så konstigt. Varför ska bara vi, Iran är ett öppet exempel som inte har följt folkrätten.
Och Olofs exempel här på att de inte erkänner responsibility to protect på samma sätt är ju ytterligare ett exempel.
Ja. Vad tänker du om det?
Jo, men alltså, vi har ju den problematiken nu i att de här diktaturerna, de plockar russinen ur kakan. Mm. Men vi har ett exempel, tycker jag, som är väldigt bra på, där man kan etablera en ordning på folkrättens grund. Och det är Helsingforsavtalet och Europeiska säkerhetskonferensen, där alltså Brezhnev och Gerald Ford skriver under Helsingforsavtalet, och sen alla europeiska stater och Kanada, och till och med sista signatärmakten var väl Mongoliet, tror jag, för några år sedan. De skriver då på att man ska respektera statssuveräniteten, men man ska också ta in fri- och rättigheterna, ett specifikt antal fri- och rättigheter i den katalog av skyldigheter och rättigheter som stater anses ha mot varann. Och det var ju den tredje korgen som skapade utrymme för Helsingforskommittéerna i alla Warszawapaktsländer och till och med i Sovjetunionen. Och det var de Helsingforskommittéerna som drev fram revolutionen inifrån och som blev en fredlig övergång från diktatur och förtryck i Östeuropa och till en början också i Ryssland. Där fungerade folkrätten som en gemensam plattform för det här avtalet som sträckte sig längre. Vad som sen hände, och det är viktigt att komma ihåg det, var ju att Putin blev missnöjd med det här. För han tyckte att Ryssland missgynnades. Ryssland fick inte ta tillbaka sitt imperium till följd av Helsingforsavtalet och OSSE. Och då började han aktualisera andra kommissioner, till exempel Wienkongressen och den heliga alliansen, där man hade ett system där stormakterna hade intressesfärer som skulle respekteras. Inte suveräna staters gränser, utan intressesfärerna. Mm. Och då visar det liksom vad som händer när man går in på the slippery slope. Putin anser sig nu ha rätt att anfalla Ukraina. Mm. Det har han inte folkrättsligt. Och det är vår bas för stödet för Ukraina.
Jo, jag hade en kommentar just. Olof har ju ett väldigt tydligt historiskt exempel. Helsingforsöverenskommelsen 1975 och vad den ledde till då. Och enligt Olof då att så småningom så kunde Östeuropa befrias och Sovjetunionen. Mm. Det historiska exemplet, vad tar du med dig från det?
Men det är jättebra. Jag tycker att vi ska försöka utveckla folkrätten. Och vi ska gärna göra det tillsammans med andra, även de som vi är kritiska mot. Det Olofs exempel och berättelse här också visar är ju att länder som Ryssland, Kina, Iran, återigen, de bryr sig inte om folkrätten, för då, även om man kommer överens med dem, så kan de göra precis på det här sättet som Olof beskriver. Och man ska komma ihåg att politiker i sitt beslutsfattande kanske framförallt styrs av, i demokrati styrs man av mer av folkets vilja och väljarna, i diktaturer så styrs man av andra omständigheter. Jag tror att skälet är att Kina inte invaderar Taiwan till exempel, handlar inte om folkrätten, utan det handlar om att man skulle radera ut 10-20% av världens BNP över natten, och det skulle vara svårt för den kinesiska regimen att hantera, till exempel. Mm. Och jag tror att det vi måste konstatera, det är samma sak som, det är faktiskt så att alla svenska riksdagspartier har gått med på en skrivelse när regeringen beskrev det svåra omvärldsläget för ett par år sedan, som ju konstaterar att folkrätten så som den ser ut idag potentiellt inte skulle skydda Sverige därför att Ryssland sitter med i säkerhetsrådet. Alltså någonstans så idén om folkrätten är väldigt, väldigt god, och den har tjänat oss väl och den ska vi värna. Men vi måste också se till att utveckla folkrätten för att den ska kunna skydda oss och för att vi ska kunna agera mot världens tyranner.
Vi ska tala med säkerhetsrådet snart, men Oles historiska exempel, underkänner du det? Menar du att det var inte det som skedde? För att då, Olle menar ju ändå att då skrev man ju under, kanske lite hycklande, kanske inte så, men det var ändå någonting som funkade och som skapade att det MR-arbetet kom igång och det så småningom blev en hävkraft, och det är ett rejält historiskt exempel. Köper du inte den historieskrivningen? Eller vad?
Jo, men det kan jag köpa, men jag ser inte att det skulle tala emot det skulle det som, inte vara... som jag säger, att man behöver så att säga reformera folkrätten, för att var tid har sina drivkrafter och var tid har sina behov av reformering. Och det är klart att det är alltid bra om man kan förhandla, men om det inte går att förhandla, då måste vi skyddas av någonting annat.
Olle, Joar verkar inte så imponerad av ditt Helsingfors kommitté.
Jo, då, nej, men det är omöjligt. Jag tror säkert att vi är överens om det, absolut. Utan det är ju mera, alltså Joar talar ju om en reformering av FN snarare när han säger att säkerhetsrådet är dysfunktionellt.
Ja, till exempel.
Ja, och det håller jag med om. Visst, absolut. Det har vi ju sett. Alltså, det har ju varit löjeväckande att se Ryssland sitta som ordförande i säkerhetsrådet samtidigt som man bedriver ett aggressionskrig mot Ukraina. Absolut.
Fast det är ju hela FNs idé att det finns fem segrarmakter
efter andra världskriget. Men just det fanns fem segrarmakter efter andra världskriget. Men sen så var man ju tvungen att ta in Kommunistkina istället för Taiwan. Ja. Mm. Så att det sker ju förändringar där också. Men vad jag ändå tycker är viktigt att ha klart för sig att man måste skilja på att reformera folkrätten och att reformera FN. För det är inte riktigt samma sak. Det är klart att Sverige skyddas av folkrätten. Om Ryssland angriper Sverige så har vi självförsvarsrätten. Den är obetingad. Och precis som Ukraina inte behövde någon säkerhetsrådsresolution för att försvara sig mot Rysslands angrepp nu. Den rätten gav oss möjlighet och USA möjlighet att fullt ut stödja Ukraina. Det som sen har hänt, och det är viktigt att framhålla det är ju att USA har ju brutit mot folkrätten. Och Trump har ju slutat stödja Ukraina på folkrättens grund. Han förhandlar ju bort Ukrainas territorium dagligen och stundligen. Och uppför sig ju precis som skurkstaterna. Det är ett nytt element som är lite drygt ett år gammalt. Va? Men det kan man inte bortse ifrån. Det talar ju i och för sig för kanske att man måste reformera folkrätten ännu tydligare. Ja, det kan jag hålla med om.
Ja, men ett exempel som vi lyfter i vår artikel är ju att man behöver stärka responsibility to protect. Det borde ha omfattat till exempel det som sker i Iran. Och det är ju sant det som Olof säger, att alla de här skurkstaterna så att säga inte erkänner detta. Sen vill jag också säga det att det är klart att man kan säga då att folkrätten skyddar Sverige om vi blir angripna av Ryssland. Det är bara det att om vi blir angripna av Ryssland har vi blivit angripna av Ryssland alldeles oavsett. Och man kan säga att folkrätten skyddar Ukraina. Det är bara det att Ukraina har ju ändå blivit sönderbombat av den ryska invasionen. Så att i någon mening så skyddar det så att säga, men så länge diktaturerna inte följer detta så skyddar det ju inte i verkligheten. Det går inte att säga till en familj som har fått sitt hus bortsprängd eller en skola som har blivit sönderbombad av Ryssland att de är skyddade av folkrätten. Det räcker inte, utan vi måste kunna agera. Och om det uppstår en för stor dissonans mellan vad människor tycker är rätt och rimligt och moraliskt och etiskt försvarbart och det som vi har kommit överens om, de reglerna vi har kommit överens om, då kommer förtroende för reglerna att svikta. Och tyvärr är det det som jag tror vi riskerar att se med folkrätten.
Olle?
Alltså, vi har ju rätt att självförsvar. Det är det ena. Det andra är att vi har ju rätt att avropa stöd från andra folkrättsligt, som agerar i enligt med folkrätten om de stöder oss. Och det gäller hela NATO-samarbetet till exempel. Så det tycker jag,
det är bra, och det är vi båda för. Men Ryssland har ju inte låtit sig stoppas
av folkrätten. Nej, men det beror ju på att Putin är gränslös, så att säga. Och Trump har inte låtit sig stoppas heller av folkrätten.
Nej, och det är ingen här som försvarar Trump.
Men om man tittar på Bush och de som när de jobbade med befria Kuwait till exempel, eller första Irakkriget och andra Irakkriget. Båda de här, det var ju omsorgsfulla förberedelser för att hitta en internationell legitimitet för operationerna. Nu bryr man sig inte om det. Republikanerna säger att det är inte krig det som pågår. Det är ju rätt ut i tv. Va? Och Trump säger att det är han som bestämmer när kriget tar slut. Alltså det krig som inte republikanerna anser vara ett krig. Men det är han som bestämmer det. Och det är han som bestämmer vem som ska bli nya ayatolla. Han är ju inte inne på att införa demokrati i Iran lika lite som han har varit i Venezuela. Va? Och där menar jag att den moraliska problematiken är ju mycket större där än att det inte skulle finnas moraliskt försvarbara insatser för att förhindra folkmord.
Jag har en fråga utifrån, för Ola flera gånger varit inne på det, att vi måste se det här i kontexten av ett USA som glider allt längre bort från den internationella ordningen med en ledare som inte verkar bry sig om den, som både i praktiken och i teorin faktiskt är på väg någon helt annanstans. Påverkar inte den kontexten hur du tolkar exempelvis anfallet på Iran nu och hela diskussionen så att säga?
Om man delar upp det i två delar, för det är klart att man ska inte tolka så att säga, det Trump och Trump-administrationen gör som att de står upp för folkrätten, att de gör det här för människors rättigheter. Det tror jag hade varit väldigt naivt. Där håller jag med Olof, för det kommer en massa absurditeter jag skriver under på varenda en som Olof lyfter här. Massa absurditeter från administrationen i USA. Men det gör ju inte att det blir mindre moraliskt rätt att försöka göra sig av med den här terrorregimen i Iran. Och det gör inte att det, och problemet är då att om folkrätten är hotad, och det köper jag, men då måste man ju fundera på hur ska vi se till att stärka folkrättens ställning? Hur ska vi se till att dissonansen mellan människors moral och etik, deras uppfattning om den, blir så liten som möjligt med de regler som styr hur vi agerar länder emellan? Och då menar jag att man kan agera mot en ledare, en diktator som begår massmord på sin egen befolkning. Det måste man kunna göra. Och folkrätten måste reformeras. Vi måste stärka responsibility to protect så att man hade kunnat agera gentemot Iran i enlighet med folkrätten. Sen så noterar jag också att det är inte så USA motiverar sitt agerande. Och det är ju väldigt beklagansvärt. Det i sig, ett, som två fel så att säga, leder inte till att jag inte tycker att det här är rätt. Mm. om jag skruvar till det uttrycket lite grann. Vi måste verkligen kunna se de här sakerna samtidigt. Vi måste kunna kritisera administrationen i USA. Vi måste kunna kritisera bevekelsegrunderna för hur den administrationen, vad den administrationen väljer att göra. Vi måste samtidigt kunna säga att vi som vill försvara folkrätten, vi behöver förespråka en reformering och inte bara status quo. För status quo riskerar att splittra oss som tycker att folkrätten är rätt och riktig.
Okej. Vi ska gå vidare. Ta till citat från dig, Johar, som lyder så här, eller från dig och Fredrik Malm. Att hylla de allierade seger över Nazityskland men samtidigt fördöma ingriparen mot Khamenei är inkonsekvent. Varför är det inkonsekvent?
Ja, därför att det handlar ju om att det är moraliskt och etiskt inkonsekvent. Återigen, folkrätten har ju utvecklats över tid och då gällde inte de regler som gäller idag. Men att om man kan säga att det var moraliskt och etiskt rimligt att bruka våld då för att störta diktaturen då, samtidigt som man tycker att det är inte rätt och riktigt att bruka våld nu för att störta diktaturen i Iran nu, då är man inkonsekvent. Sen gällde andra regler då mot vad som gäller idag, men det är precis det som vi vill komma åt här, att folkrätten måste lira med vad människor uppfattar är moraliskt och etiskt rätt och riktigt.
Olle, tycker du man är inkonsekvent ifall man gläds över de allierade seger över Nazityskland men samtidigt för att ingripa mot Khamenei?
Alltså i min historiebok så står det att de allierade agerade helt i enlighet med den folkrätt som finns idag. När Hitler angrep Polen tillsammans med Stalin så var det ett grovt folkets aggressionsbrott. Frankrike och Storbritannien förklarade krig mot Tyskland. Sen hände ingenting i stort sett på den allierade sidan för en Pearl Harbor. Och amerikanerna förklarade aldrig krig mot Japan för de blev anfallna. Och inte ens då förklarade man krig mot Tyskland, utan det var Hitler som i övermod förklarade krig mot USA. Så på det viset så kom USA att bli automatiskt indraget i kriget. Och det var ju så att säga skolexempel på att man agerade mot ett aggressionsbrott på det sättet som man hade rätt att göra och försvarade den statssuveränitet som började med Polen och som fortsatte sen naturligtvis med Frankrike.
Och det här svaret är ju faktiskt exakt ett exempel på det som jag säger, att Olofs svar i frågan handlar ju om huruvida man gjorde rätt eller inte enligt folkrätten. Mitt svar handlar ju om huruvida man gjorde rätt eller riktigt enligt etik och moral. Och jag menar att etik och moral i det här fallet säger att det var rätt att precisionsbomba Ayatollah Khamenei därför att han har begått terrorbrott mot sitt eget folk. Han är en ockupant av Iran, eller han var en ockupant av Iran. Han gödde terrorism hela regionen. Han begår aggressionsbrott via proxys även i Sverige. Men samtidigt så är det uppenbart så att många folkrättsexperter säger att det här var fel. Och det är precis den här dissonansen jag är orolig för. Så Olofs svar understryker egentligen min poäng. Att även om det var så att säga, även om det så att säga var folkrättsligt rätt då och folkrättsligt fel nu, så blir det ett problem om det var moraliskt rätt i båda fallen. Och jag tycker att det är moraliskt rätt i båda fallen. Och det är därför folkrätten måste reformeras.
Mm.
Eftersom regimen i Iran drivs av religiösa vanföreställningar så anser ju de att det är gudomlig rätt som de har avrättat 30 000 människor för att de undergräver islams...
Ja. Jag har inte så mycket över för islamister.
Nej. Men alltså vi har ju då en asymmetri här mellan religiösa fanatiker och sen har vi liberala eller liberalkonservativa människor som har en sätter en viss ära att respektera en moral som är allt väsentligt till kristen då, va? Så att jag har full förståelse för att man vill argumentera moraliskt, det är helt okej att göra det, va? Men jag tycker man måste vara på det klara med att då gör de motståndarna det också.
Mm.
Och Putin har ju också religiösa vanföreställningar.
Mm. Och Xi Jinping också.
Och historiska vanföreställningar. Mm. Xi Jinping och historisk. Alltså Putin tyckte ju att det var bra att ha mongolerna som härskare över Moskvariket, eftersom det innebar att man inte fick några inflytelser från väst. Mm. Så det är liksom... Problemet med den typen av positioner i internationella relationer är att man får till slut en ordning som är bara kaos och där makt blir ett.
Jo, men alla regler, oavsett när och var de skrivs under, kommer ju ur någon mening ifrån idéer. Och det är klart att det är min uppgift som liberal politiker att försvara liberala idéer och försvara människors rättigheter mot tyranniet i det här fallet. Men det finns ju inga regler som så att säga uppstår ur ingenting, utan regler är ju inte moraliskt rätt bara för att de är regler. Regler är ju moraliskt rätt för att de vilar på en idémässig etisk grund. Men de mänskliga rättigheterna som ju FN-systemet ska skydda, de vilar ju framförallt på den liberala idén om människors rättigheter. Sen är det ju en kompromiss med en massa olika länder, och det har vi varit inne på lite grann här också. Men att säga att det där är bara idéer, det är bara idéer vi håller på med, och juridiken är ju ett gestaltande av idéer just.
Nu ska ju Trump åka träffa Xi här 4 gånger under året, tror jag. Ska Trump då säga det att antingen så befriar ni uigurerna och upphör med förtrycket, eller också angriper vi? Ja.
Ja, vad tycker du, Johan? Vad ska man säga?
Alltså, jag tycker det är stor. Det är flera som har lyft den här frågan, men varför precisionsbombar vi inte Xi Jinping eller Vladimir Putin? Ja, svaret är väl enkelt, att de skulle förmodligen kunna begå en massa aggression mot oss då, så att säga.
Mm.
Och det är ju, jag har inget moraliskt problem med om man skulle försöka se till att avsätta Xi Jinping eller Vladimir Putin med de medel som skulle krävas. Problemet är att de har kärnvapen. Precis.
Vilket Irans muller var på väg att skaffa sig.
Exakt, och det är väl lite min poäng här, att det är så att säga, det handlar inte om folkrätten, det handlar om vad som i det fallet, utan de hålls ju inte tillbaka av den, utan de kan ju ta de positioner som de tar på grund av att de har så mycket våldskapital i många fall i form av kärnvapen, och det vill vi ju till varje pris undvika att Iran skulle skaffa.
Vad tänker du om den nukleära aspekten, att om Teheran var på väg att skaffa sig starkare argument i form av kryssningsrobotar med kärnvapenspetsar som kan nå Europa?
Ja, men det är bara någon månad sedan som Trump sa det, att deras kapacitet är obliterated. Och så diskuterade man vad obliterate betyder egentligen. Men han menade ju att man hade vunnit den striden. Och sen så kommer han och säger att det var bara några veckor bort så skulle de skaffa kärnvapen.
Ja, det går inte ihop. Men
det går inte ihop.
Vad tänker de principiellt? Det där?
Men skulle man... Nej, men för mig är det väldigt viktigt att principerna går ihop med realpolitiken.
Ja.
Alltså, vi kan inte ha en situation där narcissistiska böjelser styr världens öden. Det är fullständigt oacceptabelt.
Exakt.
Och för det finns det då ett antal internationella regler som ändå fungerar som vissa skyddsmekanismer. De är inte perfekta och de behöver utvidgas, så håller jag helt med om. Men vi kan inte bara säga det, att jag tycker att min moral säger mig att man ska kunna angripa ett annat land. För då kommer
de
man att
50 000 demonstranter i USA som har mejats ner av regimen alldeles nyligen, deras livsöden beslutades just på grund av en narcissistisk och religiös driven fanatiker. Och det är därför vi måste kunna ingripa mot den här typen av länder. Och det handlar inte om mina personliga idéer. Det handlar om universella idéer om människors rättigheter som ju liberaler över hela världen delar, just för att, och anser är universella. All juridik kommer ur idéer. Det finns ingen juridik som så att säga uppstår ur tomma intet, utan den är skapad av oss människor. Folkrätten, som annan juridik, har också kunnat ändras av oss människor över tid, och vi behöver ha en folkrätt som lirar med den gängse moraluppfattningen.
Problemet är ju då, om jag ska säga det som, nu är jag lite kritisk till rättspositivismen i grunden, men en rättspositivist skulle säga att regler som inte kan tillämpas rättigheter som inte kan implementeras finns inte. Mm. Och det är ju precis det ryska problemet. Vi har ju haft, Europarådet har ju dömt Ryssland till övergrepp på de mänskliga fri- och rättigheterna hur många gånger, och Ryssland fortsätter och ingen kan implementera det.
Och ska man dra det argumentet sin spets, så finns ju inte folkrätten idag, eftersom Ryssland, Kina, Nordkorea, Iran och så vidare.
USA. Nej, men man kan mycket väl hävda det.
Och jag vill att folkrätten ska finnas. Jag vill att vi ska ha en regelbaserad världsordning, men att den ska lira med vår etiska och moraliska uppfattning.
Hörrni, innan vi blir färdiga, jag tänkte gå tillbaka lite till den matlagningen. För det är en sak jag ändå har funderat över. Nu är inte ni experter på folkrätt som Klamberg och Wrange, men ni har väl lite koll. Det här med att Israel inte har någon folkrättslig rätt att slå mot Iran, givet Irans beteende, välkänt att man byggt upp de här klientstaterna då i Gaza och i södra Libanon, som för krig via ombud, så att säga. Jag vet inte, Olle, har du koll på det? Skulle inte Israel kunna hävda att alltså hela motståndsaxeln och sånt där, att det skulle kunna ge rätt till självförsvar?
Jo, jag tycker att de borde kunna hävda det. Mm. Frågan är i vilket forum.
Ja, men det finns någonting där alltså.
Det är klart att Israel är utsatt för ett konsistent tryck från Iran.
Ja, de har ju en klocka som räknar ner Israels dagar till och med liksom på Stora torget.
Ja, och sen har de samtidigt också sagt att de anser att de har erkänt också Israels rätt att existera. Men i grunden så är det så. Och dessutom tillkommer ju då det nya elementet som vi fick i slutet på 60-talet, som handlar om terrorismen och staters utnyttjande av terrororganisationer för att uppnå politiska mål. Det är ju inte bättre att använda sig av Hamas att uppnå ett politiskt mål än det att använda sig av fallskärmsjägarna i Pskov. Det är liksom inte ett dugg bättre, men det finns inte det regelverk mot hybridkrigföring som finns mot konventionella angrepp. Och det här tycker jag absolut att det är väldigt, väldigt angeläget att man fick till stånd en bättre ordning. Och faktiskt
en reform av folkrätten som Olof föreslår här.
Vad ska Israel göra? Ska de starta sina egna klientstater vid Irans gräns och som bedriver terror? Alltså, det är ju inte heller en bra lösning om det, så att säga.
Nej. Ja, eller Sverige. Iran har ju samarbetat med gängkriminella här i Sverige och begått våldsbrott också.
Men det är vi överens om. Där finns någonting man borde kunna...
Vi har haft en lång process och lång diskussion som var om cyberbrott till exempel, som började redan på 90-talet faktiskt, och var intensiv då första årtiondet på 2000-talet. Och där är det ju typiskt så, hackare som är betalda av en regim för att förstöra andra länders sjukvårds- och infrastruktur och sådana saker.
Jag har själv blivit utsatt för hackerattacksförsök från en kinesisk hackergrupp på grund av mitt engagemang för Taiwan just. Ja. Och det är klart att då slår ju de, så att säga, när de slår mot mig i egenskap av riksdagsledamot och parlamentariker, så är det ju ett direkt angrepp på den svenska demokratin från det kinesiska kommunistpartiet. Och det är klart att det måste ju ses som någon form av aggressionsbrott, även om det sker på den digitala arenan.
Onekligen. Olle, var du
parodot? Jo, jag menar ju det att om man inte kan avvakta en stabil folkrätt på området, så kanske man kan ändå komma fram till att rätten till motåtgärder mot hybridkrigföring, det vill säga att man har rätt har man ju att skjuta ner drönare och sådana saker, men det finns ju andra saker som man också skulle kunna göra, inte minst på cybersidan.
Ja, för när folkrätten formulerades så man visste hur man fredade ett territoriumsgräns, men det här med den digitala, med cyberdomänen fanns ju inte, så att säga. Så att...
Det har ju funnits en diskussion i USA också, jag har skrivit om det tror jag faktiskt på Svenska Dagbladets debattsida vid ett tidigare tillfälle, och möjligen skickat in en riksdagsmotion också, men det har funnits en diskussion om man kan ge både länder men också företag att kunna skydda sig med digitala motangrepp när man utsätts för hackergrupper, eftersom de blir utsatta för proxygruppers angrepp. Och det tror jag är en vettig väg framåt här.
Jo, jag har en fråga till dig. Kan inte du se poängen med att folkrätten, trots att den har sina brister och att den innebär visst skådespel och hyckleri, men det är ändå liksom det bästa vi har, och vi har haft den ganska länge och vi skulle kunna jobba vidare. Och lite om man hämtar argumenten från Olle att det tvingar i alla fall diktaturen att skriva under och hyckla lite. Annars hade vi inte folkrätten. Om alla, så att säga, täckelser skulle falla, då skulle vi ändå ha en sämre värld. Kan du se någonting i det argumentet? Att ett halvbra system ändå som...
Ja, absolut.
Ja, okej.
Okay. Och hela min poäng är ju att jag anser att det är de som tar min position och min och Fredrik Malms position som är de yttersta försvararna av folkrätten. Jag inledde det här samtalet med att säga att jag tror att jag och Olle spelar på samma lag, men att vi har lite olika positioner. Och på andra sidan planen, så att säga, där finns personer som tidigare Ayatollah Khamenei eller Xi Jinping. Och de spelar, så att säga, de vill göra mål på oss. Och det är klart att jag vill försvara folkrätten, och jag tror att vi gör det bäst genom att reformera, uppdatera, se till att den är i samklang med sin samtid och så vidare. Det är så jag tror att vi bäst försvarar den demokratiska legitimiteten och den så att säga, moraliska förankringen av folkrätten.
Vad tänker du, Olle? Spelar ni på samma lagar, eller tycker du Joars idéer och Fredriks idéer förstör lite? Alltså är de kontraproduktiva?
Nej, absolut. Nej, jag tycker mycket väl att man ska kan
argumentera. Också jo,
nej, men jag tycker det finns ingen som helst anledning att lägga fingrarna emellan när det gäller att kritisera regimen i Iran och efterlysa internationella sanktioner och sådana saker. Iran har ju varit utsatt för väldigt tuffa sanktioner, och det gäller ju också i Ryssland. Jag tycker det finns väldigt starka skäl för att fullfölja nu beslagtagandet av de ryska tillgångarna, till exempel i Europa, som svar på kriget i Ukraina.
Det borde man gå mycket längre och mycket hårdare fram.
Det är ju väldigt viktigt, men ska vi sätta in europeisk trupp i Ukraina, där är jag mer tveksam. Mm. Men det handlar ju mer om att Ukraina sköter ju det här själv rätt bra, under förutsättning att de får tillräckligt stöd. Va? Men det stora problemet folkrättsligt just nu, det är att USA lämnar plattformen.
Mm. Och du ser det som att man helt enkelt kommer göra det på riktigt, så att säga. Man kommer inte vara en spelare där som är intresserad av folkrätten i framtiden.
Nej, alltså USA har ju länge drivit principen att deras suveränitet är överlägsen all internationell rättskipning. Mm. Det har ju varit deras grundhållning i alla konflikter sedan andra världskriget i princip. Nu så lämnar man ju och driver ju en politik som aktivt motverkar den. Man röstar ju FNs generalförsamling tillsammans med senast med Iran och med Ryssland och med Niger om en resolution, röstade emot en resolution för att säkra eller för att uttala sig mot hotet mot de ukrainska energisystemen. Och då röstade man med Ryssland som är krigförande part. Och det här är ju det hade ju inte kunnat förekomma för ett år sedan, eller två år sedan.
Mm. Men vi ska avsluta det här. Ni har ju ändå presenterat lite olika positioner här. Då brukar vi göra så att man får en liten sista replik då för att tala vad ni tycker är viktigt att lyssnarna tar med sig från den här diskussionen när de själva tänker vidare och fattar beslut vad man ska tycka. Joar, vad vill du börja? Vad är det viktigt att lyssnarna ska ta med sig härifrån, tycker du?
Jag menar att folkrätten har tjänat Sverige väl. Att små länder behöver folkrätten mer än stora länder. Och om man vill försvara folkrätten på riktigt, då måste man också våga förespråka reformering av folkrätten så att den ska lira bättre med verkligheten som den ser ut idag. Den har beskrivits i det här samtalet, men också med den moraliska uppfattningen som finns hos människor idag. Då skapar man demokratisk legitimitet. Om man inte vill reformera folkrätten, då riskerar man att förtroende för folkrätten över tid gröps ur.
Mm. Olle, på motsvarande sätt, om du vill sammanfatta din position, vad ska lyssnarna ta med sig?
Det är ju ett problem som man har i den interna kriminallagstiftningen också, straffrättsprocess och processrätten, att skurkarna bryr sig aldrig om regelverket. Men de som står för rättskipning och de som står för rättsstaten måste ju bry sig om regelverket för att det inte ska överholkas och inte skurkarna ska nå resultat med det. När de så att säga bortser från regelverk. Ett problem med terrorismen har ju varit att syftet med terrorismen har ju varit att skada vår egna samhällens tilltro till rättskipningen och rättsväsendet. Och det kan man ju säga att på det viset blir ju Bin Laden rätt framgångsrik när han körde in sina höjdukar i World Trade Center och lyckades provocera amerikanerna till x antal krig i Mellanöstern och en kulmen som vi nu ser idag.
Mm. Stort tack för det. Tack Olof Ehrenkrona för att du medverkade idag. Och tack Joar Forssell för att du gästade mig idag.
Stort tack.
Vi ska avsluta med att påminna om ett riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare. Där kan man beställa en prenumeration. 2 månader helt gratis. I den ingår tillgång till samtliga artiklar på Svenska Dagbladet, eller på svd.se förstås. Tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela digital tillgång med en vän. svd.se/testaledare. Gå in och beställ där direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.